Och det här är Joakim Wilson och podden Sömnlös podden. Och vi har ju ett härligt program idag både här inne och här ute, så att ni har ju fått program, hoppas jag, annars finns det att få. Så får ni ha en härlig stund här idag. Och då säger jag ord och bild till dig, Joakim. Välkommen.
Tackar. Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson, som för första gången spelar in live från Norrköpings bok- och poddfestival i Louis de Geers konserthall. Lyssnar du den 28 januari och har vägarna förbi, eller kanske redan är på plats, kom och hälsa på vid bordet efter avsnittet. Om det här är första gången som du lyssnar på denna podd, så ska du nu få höra på en skräckhistoria. Det är vad som berättas här. Ibland är de inskickade, ibland översatta och ibland mina egna, som i detta fall. Det finns få platser som är lika idylliska i Norrköpings kommun som Arkösunds skärgård. På sommaren vimlar det av gäster och få bor året runt på denna natursköna plats. Under vintermånaderna är det öde. Och om du finner dig runt denna plats på en stuga utan några grannar i närheten, så finns det ingen som kommer höra dina rop på hjälp när solen gått ner. Detta är det 100:e avsnittet, om man nu inkluderar premiumavsnitt och julkalender. Och det heter Ögonen i Arkösund. Låt oss sätta igång. Varje dag efter jobbet brukar jag ta en öl på en sjaskig pub i Norrköping. Efter ett tag bildas en slags gemenskap hos oss stammisar. Vi är trasiga, självömkande. Vissa till och med högljudda och odrägliga. Fyllon brukar de kalla oss. Det var i det sammanhanget som jag mötte mannen i kostymen. Det har jag alltid refererat till honom i mina tankar. Han hade säkert introducerat sig en eller två gånger. Men alkoholen brukar förvränga mitt sinne. Särskilt när det kommer till namn och ansikten. Första gången vi växlade några ord så frågade jag om han gått vilse. Då mannen i kostym såg så malplacerad ut. På den lilla pubben med klistrig bardisk, tomma skinnbås och de smala, ostadiga barstolarna. Jag fick ett försiktigt leende till svar. Han tog en vattnig kvällens öl, den som varit den samma kvällens öl i snart 10 års tid, och drack enbart den, njöt av varje klunk och satt oftast där i 3-4 timmar och bara iakttog och observerade när jag inte pratade med honom. En högst besynnerlig man helt enkelt. Inte berättade han särskilt mycket om sig själv heller. Mer än att han inte hade någon sambo. Inga barn. Det fanns ingen som väntade på honom. Han berättade även att han hade varit vd för ett företag som var känt i hela Skandinavien. Men han ville inte berätta vilket. Det fanns stunder då jag faktiskt undrade om han medvetet försökte göra sig själv mer mystisk och spännande än vad han i själva verket var. Jag blev faktiskt orolig när han helt plötsligt slutade dyka upp på baren men glad för honom på ett sätt. Kanske hade han fått i ordning på sitt liv och inte längre behövde umgås med oss i bottenträsket. Men några dagar efter min födelsedag, i början på januari, var han tillbaka, fullständigt förändrad. Det blonda håret, som brukade vara välfriserat och fixat med hårgelé, stod åt alla håll. Kinderna beklädda med ett buskigt skägg. Han hade på sig en vit t-shirt. Svettfläckar gick från armhålorna ner till revbenen. Och de slitna blå jeansen fick honom att se hemma ute på baren för första gången. Han bar ingen jacka, trots kylan där ute. Han beställde 2 12-or whisky och gav mig den ena. Sa att jag skulle behöva den och drog ett djupt andetag. I december hade man varit i kontakt med en tidigare kollega som ärvt en gammal sommarstuga borta vid Arkesund. Kollegan hade sagt att huset var i fruktansvärt skick. Och att ingen varit där på snart 20 år. Den hade varit ett huvudbry, ett problem som skulle behöva lösas. Mannen såg det istället som en plats man länge letat efter. När kollegan visade bilder på kåken. Inte en granne i närheten. Den röda stugan var belägen på en öde ö med utsikt över Östersjön. Mannen funderade lite. Kanske var det taktlöst att fråga om stugan var till salu. Men gjorde det ändå till slut. Kollegan, som var en äldre man med renrakat ansikte och grå och spräckligt hår som mer och mer började befästa sig vid sidorna, låg med sina nikotingula tänder och kom ett pris som de bägge var nöjda över. Den införskaffade sommarstugan gjorde mannen exalterad. Han åkte till överskottsbolaget för att köpa salt, peppar, socker, mjöl, havregryn, ättika, tvål och tandkräm som skulle räcka i minst ett år. Han köpte även frön för att så för de olika årstiderna och hade planer på att bli självförsörjande där på sin egen ö. Födan skulle främst bestå av fisk. Men för att slippa sjöbjugg så köpte han även konserver med frukt och grönsaker. Det fanns ju inga moderna bekvämligheter vid stugan. Det fanns en vedspis där han skulle få koka vatten för att få det drickbart. Den första prövningen skulle vara att strunta i kaffe. Och den dagliga ölen som han unnade sig. Ett tag funderade mannen till och med på om man skulle köpa snabbkaffe, men kände att det skulle vara fusk. Vad han eftersträvade var ju ett självförsörjande pittoreskt liv, kanske med hörnor framöver. Utan att säga farväl tog mannen en sista öl på sin favoritpub i kvällen innan han skulle ge sig av mot Arkesund. Han ägnade sig åt den sista. Han skulle komma att sakna så mycket. Att bara sitta ner, ta en öl och se hur folket runt omkring interagerade med varandra. Kroppsspråk, misslyckade ragg, högljudda diskussioner om fotboll och politik. Det fanns många experter som skulle göra allting bättre än partiledare och fotbollstränare. Bara om de fått bestämma. Ofta satt han bara där och lyssnade. Upplevde allt som om det vore en film. Men nu skulle mannen själv bli huvudkaraktären. Det var någonting som motiverade honom att ta kontrollen över sitt eget liv. Jag såg han lysa upp när han berättade om det. Och vi beställde ytterligare en runda whisky samt varsin öl. Väl framme vid Arkesund så väntade mannen på båttaxi. Den hade dröjt och det var nu gryning runt vattnet. Det låg det tunna ispölar placerade kors och tvärs. Bryggan var nästintill tom. Packningen hade han lyckats få med sig på bussen. Bilen hade han redan sålt. Mannen försökte hålla konversationen kort med den nyfikna båttaxichauffören som undrade över all packning samt destinationen de skulle till. Frågan om det verkligen var rätt plats eftersom han själv var osäker på om det fanns ett hus där. Väl framme vid ön så kunde mest tät skog ses. Mannen tittade sig runt och såg till slut ett mossigt tak och pustade ut. Taxichauffören skrattade till och sa att man lär sig något nytt varje dag. Mannen började lasta av den tunga packningen och mitt i stånkandet och stönandet så tappade han mobiltelefonen som föll ner i havet. Mannen låg tyst för sig själv och tänkte, det här börjar ju bra. Han ägnade inte mer tankar till det. Skogen runt omkring var ju faktiskt en trevlig överraskning. Ett av orosmånen innan var att veden skulle ta slut. Men när mannen tittade upp mot de höga tall- och grantopparna insåg han att den lilla ön hade resurser. Mannen skakade snabbt av sig den olyckliga starten på sin resa och började bära upp packningen till sin bostad. Den röda färgen flagnade på utsidan och den lilla trappen som ledde till ytterdörren var trasig. Väl inne var det ungefär samma temperatur som utomhus. Men mannen tog sig in mot det lilla köket som inte var mer än en vedspis, ett bord och två stolar, så hörde han ett knak från sina fötter och tittade hastigt ner. Han hade precis trampat på en näbbmus som med största sannolikhet redan dött för många år sedan. Dess kropp var fullkomligt uttorkad. Huvudet saknades. Men han var inte ensam. Runt omkring golvet låg möss och råttor. Samtliga med huvuden avbitna. Deras magra kroppar och torkade inälvor låg där. Och blodfläckarna färglade det knarriga parkettgolvet. Mannen mådde illa. Undrade vad det var för typ av djur som behandlat dessa möss på ett så grymt sätt. Och hoppades med hela sitt hjärta att det inte var den tidigare ägaren. Med hjälp av en spade så plockade han upp gnagarna som låg runt om stugan. Han räknade dem innan han begravde dem med några spadtag runt jorden. 53 stycken. Borde han ha tagit med råttfällor? Kanske fanns det ett sätt att göra sina egna råttfällor. Att han inte längre kunde googla en sån enkel sak, utan han skulle för första gången på många år få använda sitt sunda förnuft. Skrämde han sig över att tappa telefonen och var orolig att han inte skulle kunna betala räkningen till den. Men det kändes ju också rätt på ett sätt att inte ha den. Även fast han nu inte hade något sätt att kontakta omvärlden. Mitt i sina funderingar tyckte han sig höra någonting från skogen. Det lät stort, som en älg eller ett vildsvin. Men rörelsen var tilltänkt som ett rovdjursmygande. Är det någon där? Hade mannen frågat. Men fick inget svar. Hade han redan börjat bli paranoid? Att vara ensam på en ö var ju helt nytt för honom. Men mannen ville inte dra för stora slutsatser av det. Att det hade prasslat lite i skogen, det hände ju. Resten av dagen spenderade han med att hugga ved. Det fanns redan några frostbitna vedklabbar nära stugan som måste ha förberetts av den tidigare ägaren. När han fått igång vedspisen och flammorna sprakade hem trevligt och lyste upp den lilla stugan, så kände han en känsla av uppfyllelse. Att han lyckats slutföra en uppgift som skulle göra livet på ön betydligt lättare. Dagen efter planerade han att fiska. Efter en simpel måltid bestående av bröd från mjöl och vatten och salt som han stekte i en stekpanna, så var magen relativt full. Han stekte några extra bröd i morgondagen och hade ingenting emot att de skulle bli lite torra. Det skulle bli som knäckebröd då. Under första natten på ön sov mannen oroligt. Han kunde vagt minnas mardrömmen om att springa för sitt liv. Känna hur någonting flåsade honom i nacken. Men också sin ovilja att blicka bakåt och titta vad det var som jagade efter honom. Efter den simpla frukosten kände sig mannen redo att fiska. Det skulle ju vara det bästa sättet att införskaffa föda. Och det var så... Och det var så han ville ha det. Ursäkta. Till våren skulle det möjligtvis gå att hitta blåbär eller svampar. Men vintermånaderna skulle bli kämpiga, det visste han om. Mannen var ingen van fiskare, men visste ändå grunderna från de fåtal gånger han varit ute med sin morfars fiskebåt. Första dagen så blev det ingen fisk. Inte andra heller. Vad han istället fick och inte kunde bli av med var mardrömmarna om att bli jagad. Varje morgon så vaknade han kallsvettig med andan i halsen. Gjorde i ordning samma havregrynsgröt och vetemjölsbröd tills han insåg att det var Lucia. Han hade då varit där i en vecka utan någon fiskelycka och öppnade den första konservburken med frukt i sockerlag och tänkte att den skulle fungera bra som fika. Han drack upp den söta juicen från de inlagda persikorna. Kroppen fick en chock av sockret och han blev utmattad och gick till sängs redan efter eftermiddagen. Vid tre tiden under natten vaknade han till från sin återkommande mardröm. Han var inte längre ensam i sitt sovrum. Två stora gula ögon stirrade på honom. De var på många sätt människolika. Och sättet ögonen betraktade honom påminde om hur han själv brukade titta på sina vänner i baren. När han mötte de gula ögonens blick ändrade de karaktär. Blev mer smala och intensiva som en varg eller ett lejons. Och plötsligt hade de avdunstat i mörkret. Mannen vågade inte ställa sig upp utan kastade täcket över sitt ansikte och gungade fram och tillbaka och repeterade samma ord om och om igen. Gå härifrån. Gå härifrån. Jag tror nog tyvärr inte att vi hinner mer av historien. Det får bli en cliffhanger. Och nästa vecka så kommer jag berätta den här historien i sin helhet. Med lite ljudeffekter blir det då. Då får jag tacka er i publiken, Peter Skoglund och De Järhallen för att jag fick komma hit.
Tack.
Tack så mycket Joakim Wilson, och som sagt var, det finns ju att lyssna på den här podden framöver här. Ni kan även prata med och ställa frågor och känna på det här för en man här ute. Han finns här hela dagen. Nu nästa livepodd är Vidar möter Vidar Andersson, som kommer att träffa en och samtala, diskutera om de stora problem med krig och sånt som är och har varit, med en före detta generaldirektör ifrån Stockholm, som jag nu ska leta namn på. Kalis Neretknies, det sa jag säkert fel, men det bjuder jag på. Han är tidigare rektor på Försvarshögskolans livepodd också. Klockan 11:15 drar det igång. Välkomna och ha en bra dag.